Jag tror att du hade lagt upp men jag tror att det var någonting om nattvarden, och så hade jag lagt upp en bild på alla kärl och så, och så skrev jag någonting om avkalkningsmedel eller något sånt, tror jag att det var, för det var en kalk och så. Ja, men det behöver inte vara, alltså det är bara roligt om någon förstår och skrattar, annars inte. Det brukar jag säga, så humor är roligt, för om ingen skrattar, då är man ju före sin tid.
Hej och välkommen till Centerpodden, Mats Olsén.
Ja, tack så mycket.
Det här är första avsnittet faktiskt jag spelar in av Centerpodden på plats med en person. Det har varit bara via Skype och liksom remote så tidigare. Så att det är jättetrevligt. Tack för att jag fick komma hit till ert hem här strax utanför Heby. Då tänkte jag så här, jag läste, tror det var en tidningsartikel om dig. Varför? För du är ju inte från Heby, utan du har ju liksom kommit hit, kan man väl säga. Tror jag läste att det blev Heby för att du blev kär i en bonde. Så jag tänkte att vi börjar där. Hur kom det sig? Berätta om det.
Det var en bra fråga. Jo, alltså vi träffades på disco. Och det var så här att jag hade solglasögon på mig, så jag såg inte vem det var jag pratade med. För jag behöver glasögon för att kunna se någonting. Men jag tyckte det var coolare med solglasögon när man gick ut så här på disco och så. När jag var väl kanske 23 eller så. Så att jag var ju oftast väldigt uppklädd och såg så här bling-bling-aktig ut och så. Fast jag gick ju på universitetet och hade absolut inga pengar uttaget eller så. Och Per då, han stod i ett hörn och trodde att jag var någon sån här innefolk. För jag dansade ju med Jean-Pierre Barda och så här. För jag såg ändå ingenting. Så att han trodde att jag var jättecool och jätteinne och så. Så han vågade inte prata med mig. Och då när jag tröttnade väl på dansa just då, antar, så gick jag förbi och så började prata med honom och stod vid en högtalare. Och det var ju Per då. Och han måste ha missuppfattat någonting om att jag var intresserad av hans hjärtefrågor som geografi och vad det nu kan ha varit. För att jag pluggade då på kulturgeografen. Jag läste till samhällsplanerare. Men det hade ju ingenting direkt med geografi att göra. Så jag var inte så intresserad av kartor och stenar och så. Och sen började vi prata. Och ja, han var väldigt konstig. Eftersom han hade tagit bilen till diskot. Så att, och då tänkte jag så här, man får inte köra när man dricker och så. Men då, han måste ha varit den enda på det här gaydiskot som var nykter. Så att ja. Och sen så till och från så har vi varit tillsammans i, det är väl 24 år nu tror jag.
Ja. Så ni träffades på disco, han gillade stenar och kartor och lite konstiga grejer tyckte du. Hur blev det Heby då?
Ja, han är ju född i, alltså det här med Heby har jag lärt mig att det är en känslig fråga, därför att det är väldigt, alltså de som bor i Heby tätort, då räknas man som Heby, annars vill man tillskriva sin tätort. Och det här förstår inte jag då, som kommer utifrån och ser hela kommunen som ett. Så, men jag förstod att det är Horsbäck som jag bor i Heby kommun. För jag sa någon gång till min svärfar att oj, vi kom inte till Heby förrän klockan 12 på kvällen. Och då tittade han på mig och sa, vad gjorde ni där? Och jag menar ju att vi hade kommit hit. Liksom så. Men det, ja. Per är ju född och uppvuxen i Horsbäck i Heby kommun. Och hans mamma var lärare i Heby. Så att många känner ju igen Per till efternamnet. Han heter Emgardsson. Därför att hans mamma var känd. Alla som har gått i skolan i Heby har liksom träffat på henne på något sätt. Hon var ju känd för att hon åker skidor till jobbet och så. Mycket sportig.
Och det här Horsbäck ska vi tillägga ligger då strax söder om Heby.
Det ligger 8 kilometer söder om Heby. Ja. Vår mark gränsar delvis mot Enköpings kommun. Så att man kan komma något hus närmare Enköping sen när man över gränsen. Så att jag tror att jag är den i kommunfullmäktige som bor mest söderut i kommunen.
Så att Per kommer härifrån. Men, hur kom det sig, och ni hade träffats, men hur kom det sig att det blev att ni flyttade hit på den?
Alltså Per bodde ju många år i Solna, och för han hade jobb på tidningar, alltså jordbrukstidning på LRF. Och de har, liksom många andra stora organisationer, valt att lägga sina huvudkontor i Stockholm eller en annan storstad. Och då gällde det att antingen sitta och pendla varje dag eller bo nära. Så han hade skaffat sig en lägenhet och bodde där, och hans föräldrar bodde kvar här. Och sen så när Pers mamma blev sjuk så började fundera, och sen så dog hon, och då flyttade jag hit och sa upp mig på mitt jobb och flyttade hit och blev frilansare, för att inte Pers pappa skulle bo ensam ute på landet, för Per var ju tvungen att vara på jobbet hela tiden, men jag kunde ju jobba hemifrån. Så då flyttade jag hit, men sen dog Pers pappa också efter samma år, men i slutet av året. Och sen blev jag kvar här och så småningom har Per flyttat tillbaka hit också. Så det var lite lustigt att under flera år så var det jag som bodde här, men inte Per. Eller han bodde här på helgerna och så, men han var ju tvungen att vara i Stockholm eller var ute på resor och så. Så att, man kan inte bo så mycket finare, så att det var ju inte så här att oj, vilken uppoffring. Utan det här är ju en gammal gård som ligger vid, vi har ju Horsbäcksdalens naturreservat, går ju rakt genom gården och liksom.
Så att nu bor ni på en gård ute på landet och har kossor och kycklingar och lite annat?
Nej, inte kossor.
Nej.
Jag jobbar på, just nu jobbar jag på kvällarna på en mjölkgård i Morgongåva i Aksjö. Men korna såldes 1952.
Oj, vad länge sedan.
Och, ja. Och sen som en spannmålsodling har varit här så länge som Pers pappa var liksom aktiv, så drev han ju gården och mycket skogen. Så att hållit efter. Det är mycket arbete. Om man vill ha en bra skog så är det mycket jobb. Och liksom, det ska röjas och det ska, ja, ska avverkas också. Det ska liksom, ja, skötas.
Ta som hand.
Ja. Ja, så att han var mycket ute i skogen och också tog flis därifrån så att du kunde värma gården. Och sen så stängde de ju, lantmännen stängde ju sin spannmålssilo i fjärdhundra. Och då blev det lite så här, ska vi lägga ner jordbruket eller ska vi liksom sitta och köra med de här gamla kärren och sånt till Sala eller så. Det var liksom inte någon idé. Men då blev det en lokal förening som levererade spannmål till värmeverket i Morgongåva. Så då odlade vi havre under ett antal år som eldades upp där till värme. Och sen har de öppnat silon igen, så nu kan vi fortsätta att leverera lagom tills de slutade elda havre, så kunde vi börja leverera där. Så vi fortsätter ju att odla. Men det är ju en, det måste ju räknas som en hobbyverksamhet eftersom det är ingenting man kan leva på. För vi har 30 hektar att odla och vi odlar väl kanske 15 av det, 20. Och så det är spannmål och vall. Komat.
Då har vi lärt oss lite om verksamheten där du bor. Ja. Hur blev det, vi kommer in på det här med politiken då. Hur blev du politiskt intresserad och engagerad?
Ja, intresserad vet jag inte, för det har jag varit hela tiden i olika frågor. Men jag har inte varit engagerad i något politiskt parti. Men det blev jag för, det är väl ganska precis 5 år sedan. Det var EU-val. Och då inför det EU-valet så insåg jag att i valet så fick ju Sverigedemokraterna en väldigt hög andel av rösterna. Jag kommer inte ihåg nu om det var 20% eller 25% eller så i min valkrets. Så tänkte jag, av de personer som bor här så var fjärde eller var femte person jag träffar kan tänka sig att styras av det partiet. Då fanns ju två alternativ som jag kände. Antingen flytta härifrån och flytta någonstans där jag känner mig mer välkommen. Eller göra någonting åt det. Och då bestämde jag mig för att göra någonting åt det. Och då gjorde jag genom att läsa igenom de olika partiprogrammen och lära mig lite om vilka de lokala företrädarna var. Och så kom jag fram till att Centern, som jag har röstat på i riksdagsvalet förut, men jag har ju aldrig varit så att jag måste rösta på samma parti i alla tre valen eller så, utan det, eller nu är det 4 val. Det kan man, beroende på vilka frågor de driver och så, variera. Så jag har röstat på ganska många olika partier under åren. Men då valde jag Centerpartiet. Och efter lite en seg start, för det var inte så att det lokala partiet fick veta att jag hade blivit medlem. Det tog ett bra tag. Så att det fanns ju väl lite medlemsregisterfrågor där att utveckla. Men när de väl fick veta det lokalt så kom kommunalrådet, som är Center, vår högsta folkvalda centerpartist, kom till en av mina loppisar som har KFUM-loppisar lokalt här och pratade med mig och hälsade mig välkommen. Och så då slutade med att jag precis innan valet ställde mig och delade ut valsedlar och lite sådär. Och var med lite runt tillsammans med henne, Marie Wilén och några andra.
Det var 2014 då? Eller?
Ja. Mm. Så att, och sen har jag engagerat mig. Men då var jag inte på någon lista eller så, för då var jag helt ny. Så att det var liksom inte. Men jag har varit ersättare i den lokala i kretsen.
Men nu sitter du i fullmäktige?
Ja, nu är jag, alltså sen valet nu senast så är jag ordinarie kommunfullmäktige ledamot för Centerpartiet. Mm. Och ersättare i kommunstyrelsen.
Men då när du gick med i partiet och läste de här olika partiprogrammen, vad var det då i Centerpartiet som liksom stämde?
Väldigt bra fråga, för man tittar ju inte bara på, det är inte bara en sak, utan jag tittar på helheten. Och medmänsklighet är väl en viktig del. Att, jag ska säga, alltså, synen på människor, synen på miljö, klimat, naturfrågor och synen på eget företagande, egna initiativ. Att jag har väl kanske inte varit så inspirerad av att sitta och gnälla på saker, utan det är bättre att man tar itu med dem och löser dem. Och jag har ju i hela mitt vuxna liv varit engagerad i KFUM. Och där är det liksom, ja, men det händer ingenting om man inte gör de sakerna. Antingen, inte, kanske inte ensam, men att man liksom, någon måste ta itu med det här. Och man kan inte sitta och säga att, nej, men varför gör inte kommunen, varför bygger kommunen inte en sporthall? Liksom, så här, nej, men det får vi ju fixa själva. Och det har ju passat väldigt bra liksom, i centern har passat bra in i det. Att liksom, varför hittar inte kommunen på någonting till mina barn? Nej, men det är du som är förälder. Det är du som ska hitta på något till barnen utöver det, skolgången. Liksom. Ja.
Det där är intressant, för att jag tror det var i söndagsintervjun i P1 med Annie från förra året någon gång. Mm. Där hon fick en fråga om någonting i stil med vad har hon liksom med sig från sin uppväxt då i Maramö som stämmer överens. Varför liksom Centerpartiet? Och hon sa något liknande. Ja, men det var min farbror som skottade snön. Och liksom, skulle någonting hända så fick man fixa det själv. Ja, det är väldigt mycket vad du beskriver.
Ja, och jag tycker det är jättebra att det finns ett socialt skyddsnät när det behövs. Och, men alltså det är också förenat med ett ansvar att, ja, men när det inte behövs, då löser man det ändå. Och politiskt sett så kan jag väl säga att, ja, då måste man ju också ges möjligheten att få göra det. Att låta föreningar få dra in sina egna pengar och bli oberoende av kommunala bidrag. Och att inte sätta hinder för att folk ska starta. Det ska vara enkelt starta ett företag och det ska vara enkelt göra rätt. Och det ska vara väldigt tydligt så här. Gör du fel med flit eller inte sköter det, ja, men då är det väldigt tydligt så här. Då funkar det inte, då är det så här. Men att krångla till saker och att det ska vara extra svårt eller liksom. Jag har ofta tänkt att, ja, men folk vill väl göra det som är det bästa för alla eller bäst för andra eller så. Men då upptäcker jag ibland att så är det inte, utan man vill ibland också hindra folk att göra saker av ideologiska skäl. Och det har jag liksom ingen förståelse för alls. Att, ja, men låt folk testa och prova och inom rimliga ramar liksom. Och det är samma sak med arbetskraftsinvandring också. Att, ja, men kan någon person komma hit och skaffa sig ett jobb? Ja, men låt den jobba, låt den stanna. Sabba inte för den personen. Sabba inte för samhället som behöver de här personerna. Liksom. Vi behöver hur många som helst som jobbar. Vi behöver inte ha liksom, folk som känner sig osäkra eller otrygga eller hindrade. Eller ger upp för att, nej, men det här var ingen idé längre. Liksom. Och det märks väl tydligt inom jordbruket som är en sån här. Liksom, det var någon som kallade det också för en väldigt mogen bransch. Där det finns kanske inte jättestora utvecklingspotentialer inom vissa basnäringar. Som, alltså, hur vidareutvecklar man en mjölkgård annat än att göra den liksom större eller flera enheter eller någonting sånt. Men
på den tråden då, om liksom individens engagemang och kraft och att vi liksom måste ibland ta tag i bara lösa situationer som individer eller ibland i sammanhang med andra. Några exempel på sån fråga just nu i Heby som ni jobbar med?
Centern har ju suttit i styret för kommunen i, det här är väl, jag är så pass ny, men det är tredje perioden, en ny konstellation. Och då är det ju mycket så här realfrågor hela tiden. Men Centern har ju jobbat för att det ska vara ett företagsvänligt klimat. Man ska känna liksom att, ja, men man behöver inte, kommunen ska inte vara, alltså, eller den kommunala myndigheten ska inte vara ett hinder för att jag vill utveckla min verksamhet. Det ska liksom vara så smidigt som möjligt. Där finns det utmaningar därför att det är svårt att hitta folk som jobbar inom vissa yrken. Så att liksom till exempel planprocessen går väldigt långsamt. Och det är inte för att någon politiker eller någon tjänsteman vill att liksom det här ska förhindras på något sätt. Utan det är bara att man måste ju gå igenom och att allting ska göras på rätt sätt. Och har man då för få anställda, för det går inte att hitta tillräckligt många planarkitekter. Och samhällsplanerare, då går det ju långsamt. Så där är ju liksom ett reellt hinder som finns nu, att det liksom tar tid. Men det finns ju, alltså, grundinställningen är ju liksom att, nej, men det är välkommet, bygg hus, starta företag. Kan vi hjälpa till på något sätt, så absolut. Det ska gå smidigt att få bygglov om det liksom inte finns några särskilda hinder för det. Liksom.
Och det är nog en, det är nog något som Heby delar med alla andra kommuner i Sverige, det här med att byggandet har sina sidor.
Ja, att det tar tid så. Ja, alltså det är en fördel att det finns sidor när man ska bygga. Men alltså det tar tid. Och det är ju inte så länge sedan det var så att folk trodde att nej, men i Heby kan man inte bo för det är som, husen står tomma och liksom vi ska flytta härifrån eller så. Och nu är det faktiskt så att det är ju bostadsbrist och det är kö och liksom vad man än vill hyra ut så kommer det gå att hyra ut. Därför att det finns, det är jätteefterfrågan. En stor, alltså vi har fått stora arbetsgivare tack vare att det har gått liksom att alltså privata initiativ har liksom, tillsammans med en positivt inställd kommun till att liksom hitta mark och lösa problem så finns det nu liksom Adlibris och Apotea och så. Nackdelen är ju då att det blir ännu färre bostäder ledigt och priserna går upp. Men alltså, jämfört med att vi får riva ett hus för att ingen vill bo där, det är liksom en väldig skillnad. Så att jag tror nog att utveckling är bättre än avveckling. Det är ju...
Jag googlade runt lite på dig innan och hittade att du hade gjort företagarnas enkät här i, det var väl i valrörelsen.
Okay.
Och du blev 83% företagsvänlig.
Jaha, var de andra 17%?
Ja, säg det. Det är väl lite min fråga. Men, vad är det för någonting du skulle vilja se hända speciellt för småföretagare som skulle göra det lättare för människor i Heby och resten av Sverige att liksom, starta företag och driva företag?
Dels alltså så här, på ett övergripande plan skulle det vara att man pratar positivt om att vara företagare. Så att man inte känner, alltså väldigt mycket av det som hindrar folk i alla delar av livet är ju att man känner att jag kan inte eller jag borde inte eller så. Man hindrar sig själv. Och det bottnar ju ofta i liksom någon slags, men jag har hört någonstans att det inte är bra eller jag vågar inte. Eller, jag är uppväxt med att skattemyndigheten är det farligaste som finns liksom så här, och de vill bara jävlas med en, eller de vill bara förstöra eller så. Och nu är ju skattemyndigheten ett väldigt smidigt ställe. Liksom så här. Det går ganska lätt och det går så man får hjälp. Och det är digitaliserat och det liksom är klicka där, fixa här, gå in här, du kan skriva ut det här. Allting är väldigt tydligt där. Så, sen kan man ju ha åsikter om skattenivåer eller så. Men myndigheten i sig fungerar bra. Hade vi fler myndigheter som fungerar på det sättet så skulle det vara väldigt mycket smidigare. Så där finns väldigt mycket... Alltså, Jordbruksverket skulle säkert kunna ha mycket att lära liksom hur man sköter ett datasystem om man då, eller hur man gör saker och ting smidigt. Så det är väl så här, det övergripande. Sen kan jag ju säga att en av de saker som jag brukar skriva när någon frågar vilka frågor skulle du vilja driva, för jag var ju kandidat till riksdagen och så. Då brukar jag säga att ja, det här stad och land ska samarbeta. Hela landet ska leva är lätt att säga. Och sen så tänker man att det är en kamp från landsbygd mot staden eller att hela landet ska leva, men man tänker inte på att det finns något annat än städer för de ska bindas ihop på ett tydligt sätt. Där kan jag se perspektivet, alltså som här ute, de snart klipper Telia av kopparledningen och det finns inget färdigt alternativ ännu, utan det får vi lösa själva lokalt om vi inte vill ha Telias luftburna bredband. Och alltså, bara en sån sak som att där kommunalrådet bor finns ju ingen mottagning för sånt. Alltså man får gå upp på en kulle och hålla upp telefonen om man ska ringa. Och då, sånt lägger ju definitivt hinder. Vi är ju Centerpartiet så vi är lite mitt emellan allting. Så ja, jag kan förstå att det är jättebra med privata alternativ. Men man kan inte avveckla någonting förrän man har ett privat alternativ. Och det gäller ju allting från elledningar till och så, telefon och post och så. De fungerar inte. Nu har vi väntat. Alltså, vi vet ju inte vilken post som har försvunnit under december, januari här från Citymail i Uppsala och så. För de hade inte personal att dela ut någon post. Så man kan få räkningar och inkassokrav i samma runda. Och liksom, saker är borta men man vet inte vad som är borta. Då är det ju väldigt svårt att ha ett företag skicka ut fakturer eller veta har jag fått in offerter eller liksom så. För de försvann med posten. Och sen, okej, då ska vi ha digitalt. Ja, men jag vet ju inte, dels vill jag ha det påskrivet, men sen så vill jag ju inte, alltså, om jag inte har uppkopplad på en vecka, eller om du nu ringer till mig, ja, är jag i köket här, då får jag inte det meddelandet förrän jag går ut ur köket, för det finns ingen mottagning i vårt kök. Sånt lägger ju hinder för företagandet också, inte bara det där möjligheten att bo på land. Jag tycker att det är en jättebra idé att man kan distansarbeta. Jag vet att det är många huvudkontor och andra som inte tycker det. För de blir nervösa när de inte har kontroll över folk. De måste sitta på plats. Och då ska folk ändå sitta och pendla in till Stockholm för att sitta och sen jobba på datorn. Som är bärbar, som man kunde ha liksom haft i... Man kan lika gärna sitta i Horsbäck och jobbat som i Vasastan i Stockholm. Det är ett hinder för företagandet. Och det här är ändå ganska små distanser. Alltså om man jämför med... Vi var ju i Umeå på kommundagarna. Och då var det ju jätteroligt för alla sa, oj vad långt norrut vi är. Och så kommer han som är konferenserad och säger så här, ja, nu har jag åkt 60 mil söderut då, från Kiruna. Liksom. Och det, ja, och där är det... Det här är hinder för företagandet. Men det är ju inga omöjliga hinder. Så här. Men ska staten ha en samhällsservice så ser jag att liksom, ja, de basic sakerna är viktiga att de fungerar. Sen behöver inte staten liksom syssla med allting. Men vissa basic saker behöver man ju kunna erbjuda oavsett vem som är leverantör. Jag bryr mig inte om det, liksom, om det är Citymail eller Postnord eller Nisses post som delar ut posten. Bara fungerar. Och när det inte fungerar, då är det ett problem.
Jag tänker vi ska gå tillbaka till det här med partiet lokalt. Ja. Du sa någonting i stil med att när du blev medlem så dröjde det ett tag innan någon uppmärksammade. Hur gör ni idag då för att välkomna nya medlemmar så att det inte faller mellan stolarna?
Det är en väldigt bra fråga. Det pratades ju faktiskt om det i Umeå också på kommundagarna. Om utvärdering efter valet. Att vi har fått massa nya medlemmar, massa nya väljare. Och det var 2 av 3 röster som var nya röster på Centerpartiet. Vad gör vi med dem? Det finns oftast ingen struktur för att fånga upp dem. Och jag vill inte påstå att vi är särskilt bra på det i Heby kommun. Dels så betalar ju alla in till riksnivån. Och sen så kommer det medierna därifrån vilka som är med. Men om inte folk anger att jag är då med i den avdelningen så hamnar de ju på kretsen. Vi har ju fortfarande lokalavdelningar som sen är med i en krets, som sen är med i ett distrikt. Och jag skulle säga att den stora utmaningen är ju då att få den här föreningsdelen av Centerpartiet att moderniseras. Att, vi har ju på flera ställen också slagit ihop Centerkvinnor och Centerpartiet. Och jag vet inte om det var jättebra. Jag har inte varit med tidigare. Det kan vara att man känner att vi får färre och färre medlemmar. Vi slår ihop mer och mer. Men man har ju jobbat på olika sätt. Centerkvinnor har varit mycket mer aktiva att synas socialt och göra sociala insatser och Centerpartiet har varit kanske mer liksom den politiska se till att det finns folk till kommunfullmäktige och så. Och när man slår ihop det så kan det bli också en kulturkrock att liksom det finns risk att man inte gör någonting då eller att alla slutar för att de känner sig utanför eller så. Men ja, alltså hur vi fångar upp nya det jag skulle inte säga att vi är särskilt bra på det. Delvis, det är ju ett problem för alla äldre, större organisationer. Hur man fångar upp nya. Det är ju inte så att föreningssverige minskar. Det finns ju fler föreningsaktiva nu än tidigare. Jag tror någonsin tidigare. Och det startas nya föreningar. Men man går ur de gamla. Man stannar inte i de gamla organisationerna. Förmodligen för att man har varit dålig på att rekrytera under en längre tid. Så det blir för stort glapp. Så om jag går med och 21... Och så är alla andra 50 eller 60. Då kan det vara jättesvårt att... Och de kanske inte nödvändigtvis så förändringsbenägna heller. Det kan man vara när man är 60 eller 70 eller 80 eller 90. Man kan vara helt nytänkande hela tiden. Man kan vara ny i föreningen när man är 90 också. Men det är ofta stort glapp. Jag kommer in ensam. Det finns inga andra liksom att prata med. Eller man fångas inte upp på något naturligt sätt. Utan vad roligt att du är med. Ja. Så att, nej, absolut, där finns en stor utmaning, och inte minst i vår kommun. Så att...
Du nämnde avdelningar. Ja. Det är ju någonting som inte liksom officiellt kan man väl säga finns i Centerpartiet längre. Vi har några stycken i Västerås, men flera avdelningar har ju försvunnit med tiden. Är avdelningar fortfarande viktiga för er, Heby kommun? Hebykretsen kan man säga.
Ja och nej. Jag tycker att det är både bra och ett hinder. Det är bra att det finns lokala avdelningar därför att kommunen är stor till ytan. Vi har 5-6 tätorter kan man säga, eller och man är uppdelad på församlingar liksom. Så att jag är med i Västerlövsta och då är det 50 medlemmar sammanlagt. Vi har slagit ihop, eller vi samarbetar nära. Vi har aldrig riktigt formellt slagit ihop Centern och Centerkvinnorna, men vi samarbetar väldigt nära och tillsammans är vi 51 medlemmar just nu. Och sen så är det ju då, får man köra i 40 minuter för att komma till norra avdelningen liksom. Så att där spelar det roll, för annars kanske man inte träffas, då kanske man liksom förlorar de medlemmarna också. Problemet med avdelningen är att de inte förnyas särskilt mycket, så att långsamt försvinner medlemmarna iväg, och oftast för att de har dött. Det nomineringssystem vi har nu, det är att avdelningarna nominerar personer till kretsen. Och det innebär ju då att om, alltså man har fördelat sig, ja, men den avdelningen får en ordinarie och en ersättare och den får två och så. Enligt någon fördelningsnyckel som fanns innan jag kom med. Och det innebär ju också att de personer som sitter på de posterna, det är ju bara om någon dör eller bestämmer, nu vill inte jag vara med längre, som en ny kan få ta plats. Jag har ju kommit in, men jag har ju varit ersättare nu i 4 år. Och det, alltså, det systemet innebär att jag kan aldrig bli ordinarie om inte den ordinarie bestämmer sig för att sluta. Och det kan ju hända att ja, men både jag och den ordinarie skulle vara fantastiska personer att ha i styrelsen. Eller det behöver inte vara så. En friare valberedning som skulle kunna välja fritt inom kommunen vem man vill ha i kretsen, i styrelsen, skulle ju då kunna göra ett mycket mer engagerat arbete. Så nu kan de ju bara visa upp vad som avdelningen föreslår och sen kan de föreslå en ordförande. Och i övrigt så kan inte valberedningen göra så mycket. Och det här kan ha fungerat jättebra, och jag ser absolut ingenting om de personer som nu är liksom nominerade eller så. Men systemet i sig är väldigt osmidigt. Det gör ju inte, alltså det kan ju hända att Västerlösta som jag tillhör, vi kanske inte skulle ha någon det här året, för ingen av oss är liksom, men det finns 4 jätteduktiga i Östervåla. Men det kan inte de komma med, för att de kan få bara ha en plats och en ersättare. Eller så kanske det är som, nej men det här året så ska ingen från Östervåla, alltså det finns ingen bra Östervåla, men Västerlövsta har faktiskt fått 3 nya medlemmar, och en av dem tycker vi skulle kunna pusha in lite extra här.
Det låter ju som ett system som fungerade, kanske fungerade bra när vi hade liksom fler medlemmar.
Kanske, om det var 100, alltså det har vi funnits kanske 700 medlemmar. Jag vet hur många det har funnits som mest i Heby kommun, men väldigt många fler. Och nu finns det väl 250-280 kanske eller så. Och när jag gick med i den lokalavdelningen, då var jag den yngsta medlemmen i lokalavdelningen. Och då var jag, vad var det nu då? 43 eller vad jag var, eller så. 44. Och det är ju inte bra. Det betyder inte att det är något fel på dem som är med, men det är ju inte, alltså det är fel på systemet, och där finns det någonting som vi behöver göra någonting åt, för annars kommer vi inte kunna locka in nya människor. Eller lockar vi gjort, nu har vi lockat folk, men vi får inte behålla dem, de känner inte att de passar in eller sådär, om man inte är extremt tuff och framåt och liksom. Men då gäller det också att då får man ju avsätta folk för att få plats, så att ja.
Intressant, jätteintressant, för att jag visste inte att det kunde fungera så där. För så fungerar det inte i Västerås. Vi har några stycken avdelningar kvar, men det är inte så att en avdelning har liksom någon plats i styrelsen, utan valberedningen väljer ju fritt från hela kommunen i Västerås fall. Så att det är jätteintressant att det visste jag inte ens att det kunde fungera så där.
Alltså jag tror att det fungerar väldigt olika på väldigt olika platser. Alltså det finns nog, jag har ju, när jag var på kommundagarna då, så hörde jag ju hur det fungerar på olika ställen i Uppsala län. Och det fungerar ju väldigt olika, alltså olika från kommun till kommun. Men det var ju också någonting de pratade om i utvärderingen av valrörelsen. Så här, vi behöver ha styrelseutbildningar, men vi behöver ha alltså, utbildningar för valberedningar och nomineringskommittéer. Som då, det är ju de som på något sätt får uppdraget att förändra strukturer. Jag har ju upplevt det här inom KFUM också. Därför har jag liksom startade jag en ny förening för nu är det snart 20 år sedan. För att bryta en sån en organisation som inte kunde fånga upp nya, därför att den hade fått för stort steg mellan att vara ny och att ha varit med jättelänge. Och då måste man liksom, nej men då får man starta ett nytt, eller man får hitta en ny modell för det hela. Men det visar också att det är därför folk går med i nya, fräscha, unga organisationer där de känner sig välkomna. Och sen så, om man räknar inte med, nu ska jag vara med här i 50 år, utan man tänker, nu ska jag vara med och engagera mig och sen ska jag göra någonting annat. det är också att alltså, lokalavdelningar gör ju att man är väldigt lokalanknyten. Det hänger på var man bor någonstans. Om jag flyttar till Vittingen, då kan jag, måste jag byta lokalavdelning. Eller måste och måste, men alltså, då tillhör jag egentligen annan. Och då är det också att ja, men jag tycker att det är så trevligt här. Jag tycker det är så roligt att vara med i den här. Så att jag vill ju vara med i hela livet och engagera mig i den här styrelsen kanske. Eller så. Vi har så roligt ihop. Och så har det fungerat i väldigt många olika föreningar. Att ja, vi har så roligt ihop, så nu har jag plötsligt varit kassör i 37 år. Och det är ju inte bra för föryngring eller förnyelse eller så, men det kanske är jättebra för vår lilla grupp. Men det är väl där kanske det är skillnad på ett politiskt parti och en annan förening. Att politiska partiet har ju faktiskt en, den ska ju hela tiden förnyas, hänga med i tiden och så. Så att ja, typisk föreningsstrukturutmaning finns det.
Du nämnde tidigare att du sedan valet nu 2018 sitter med i fullmäktige här i Heby kommun. Hur har du upplevt det? Du har inte varit där så länge. Men...
Alltså jag hade ju då förmånen att få vara i kommunstyrelsen ett år. Jag blev en som avsade sig, så då hoppade jag in som ersättare, eller valde som ersättare. Så jag var med i kommunstyrelsen ett år fram till valet. Så det var ju, alltså då fick jag ju också lite försprång mot dem som är helt nya i kommunfullmäktige. Vi har inte hunnit göra så mycket än. Jag känner att alltså jag har nog... Jag har ju sett, jag får ju se ärenden väldigt mycket, eftersom jag då, när jag suttit i kommunstyrelsen, så har vi haft förmöten och gått igenom alla ärenden, och sen så har vi kommunstyrelsemöte och då behandlar vi alla ärenden, och sen kommer det till kommunfullmäktige och då behandlar vi alla ärenden en gång till. Och då har man ju faktiskt hört dem ganska många gånger, och alla dokument följer ju med, så man kan ju följa hela ärendet. Det är ju, om vi får 450 sidor att läsa, så många av de sidorna har ju återkommit eller liksom så. Så att jag skulle säga att kommunfullmäktige hittills har ju varit lite mer formellt, att ja, men nu ska vi klubba de här sakerna eller inte klubba eller så. De har ju beretts redan på andra ställen innan, så att det är liksom inte helt nya ärenden som dyker upp eller så. Så att
det där var ju någonting som slog mig. Jag har ju varit politisk sekreterare nu i april blir det 3 år. Och visste väl inte så jättemycket om hur kommunen fungerade. Och det där har ju förvånat mig hur lång tid ett ärende liksom har levt innan det kommer till fullmäktige och blir liksom någonting som det kanske står i tidningarna om. Det är ju åratal i vissa fall. Det förvånade mig.
Ja, och alltså, vi har ju en heltidspolitiker. Det är vårt kommunalråd. Annars har vi, alltså alla andra är ju deltidspolitiker och fritidspolitiker och så. Så att vi har en person som måste hålla på allting. Men alltså, det är ju lätt att få känslan av att det här dök upp nu på kommunfullmäktige och nu diskuterades det och sen så klubbades det liksom som att det var något nytt ärende. Men, och det kan ju säkert finnas sådana ärenden som har väldigt kort tid, men ofta så är det liksom, nu ska vi väl... Jag kommer inte ihåg om det är tisdag, vad är det väl, som vi har kommunfullmäktige nästa gång. Då är det ju någon detaljplan som ska klubbas. Och den har ju liksom, jag måste säga, om vi har 3 års behandlingar av många planärenden, planändringar och så, så har den där funnits med rätt länge. Och nu ska den klubbas som att, och nu kommer ju då folk att, va? Ja, men... ska ni såga det där trädet eller ska så här, och ja, men det här har ju berätts väldigt länge mellan val och liksom så. Nu är det ingenting som jag tror någon skulle ha någon egentlig åsikt om den här gången, men det kan vara att liksom, va, ska ni riva det huset eller ska ni liksom, ska ni verkligen ha bostäder här, jag som har fin utsikt eller så. Men de har ju också haft möjlighet att sätta sig in i ärendet under flera år. Man har ju kunnat liksom, det har ju varit ute på remiss överallt och liksom så. Så det är väl någonting också som folk i allmänhet, vi alla borde bli bättre på, att förstå att all information finns. Och det finns ju ingen som sitter och gömmer någonting, att det här är hemligt, det här får ni inte veta eller så, utan ja, men det är bara, det är kanske inte att alla har tid att svara omedelbart när man frågar, men det finns ju ett medborgarkontor och man kan liksom gå dit och fråga, kan jag få de här sakerna eller jag undrar om det här. Det finns hemsida och det finns liksom, jag märker att det finns, sitter ju folk i olika Facebookgrupper och säger att kommunen berättar aldrig någonting. Och vi får aldrig veta någonting och så. Och då brukar jag försöka när jag orkar liksom, så ska jag, men har du pratat med medborgarkontoret eller har du frågat någon på kommunen? Nej, det är ingen idé. Eller ja, det är roligare att fråga här liksom. Ja, men, och så sitter man och klagar på att kommunen, någonting sånt. Men all information finns om man bara liksom tar sig tiden att, eller är det besvärligt att faktiskt fråga rätt person och inte liksom sitta och bara vara arg eller missnöjd.
Men,
det är väl i vissa fall, men det är väl ändå fåtal som det kan vara någon sekretessbelagd handling på grund av något affärsavtal eller sådär, men det är väl ändå undantaget.
GDPR, så. Men i princip så är alltså, kommunen bedriver ju inte hemlig verksamhet. Det är personlig integriteten och att det finns sekretess, men det är inte liksom så att alltså, en detaljplan är ju inte liksom en hemlig handling. Liksom. Det är ju, den är ju till för att man ska kunna titta på den. Så att, att faktiskt ha lite mer förståelse. Förståelse för att, hur kommunen fungerar. Innan man då, alltså det är bra att läsa på eller ta reda på något innan man klagar. Och innan man säger att kommunen borde göra det eller det. Nu är det ju väldigt typiskt att det är snöröjningen som folk klagar på. Och jag vet att någon skrev för något år sedan liksom så här. Ja, det är ju fantastiskt så här att sanden som ingen strödde är det nu ingen som sopar upp. Kommunen är hemsk liksom. Och det fick väldigt många likes för liksom så här. Ja, det är sammanfattigt. Nu är det någon annan som har skrivit någon 14-punktsgrej att det är helt omöjligt att leva upp till liksom för saker ska skotta samtidigt som det snöas, men man ska inte låta samtidigt för då väcker man folk. Eller, ja. Allt är ju fel. Och kan man inte komma på någonting annat så är det EUs fel. Liksom. Så att det verkar vara EUs fel att det snöat i Heby och att för det är EU som har gjort något reglerat vilken diesel man får använda och därför ja. Det finns väldigt mycket att klaga och gnälla på. Och en del av dem som har suttit och varit väldigt missnöjda på Facebook har ju nu blivit invalda i kommunfullmäktige för andra partier. Och jag tror att det är jättebra. De får ju lära sig nu hur det fungerar. Och att liksom, och jag tycker det verkar som att alla nya verkar rätt så här. Oj, men spännande, intressant. I alla fall de jag, alltså vi sitter ju bredvid andra folk från andra partier. Man är ju utspridd i kommunfullmäktige sal beroende på vilken plats man har på listan. Så att det är ju inte, man sitter ju blandat mellan partier och det är ju väldigt bra för då får man ju faktiskt prata med varandra också även om man tycker helt olika i sakfrågorna.
Tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt av Centerpodden. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där poddar finns. Till nästa gång på återhörande.
Och mot den bakgrunden då, att liksom anledningen varför du gick med i Centerpartiet och engagerade dig, hur ser du på EU-valet som kommer nu då, 26 maj?
Jag måste engagera mig i det. Jag har ännu inte riktigt bestämt hur jag ska göra det, men jag måste tala om, alltså jag har också i mitt centerengagemang så har jag använt mig själv som liksom så här, ja men om ni tycker att jag är vettig person, då säger jag också, det här står jag för. Jag skäms inte för att jag är med i centern. Alltså när jag väl har gjort ett beslut och ett val, då kan jag stå för det, för jag har faktiskt tänkt igenom det innan. Och då använder jag liksom mig som en referensperson. Ja men om du gillar mig, så det här tycker jag, så det här kan jag stå för. Och det får jag göra i EU också. Jag träffar väldigt många som säger liksom, EU är roten till allt ont. Liksom. Det är det värsta som finns och det är så dåligt och så. Ja, men du får ju EU-stöd för din verksamhet här. Liksom. Så, ja, men det är ju bättre utan. Liksom. Så, ja, fast det är ett väldigt EU-hat mot allting. Men det, har, det, som tidigare, alltså, det är det här Stockholmshatet som sen är hat. Alltså, till slut undrar jag om man liksom hatar alla som inte bor på ens egen tomt. Liksom, så, för det är fel på alla andra människor. Det är deras fel. Det är aldrig fel på en själv. Liksom. Och där ser jag liksom att man börjar hos sig själv och ser vad man kan göra och förändra, och gör jag det på det bästa sättet, smarta sättet, sen kan man stega upp det engagemanget istället för bara säga att det är någonting långt bort som är fel, och sen är man nöjd med det, för då behöver man inte ändra någonting på sig själv, eller man är så fantastiskt bra på allting. Och sen så nu på kommundagarna så lyssnar jag på några av EU-kandidaterna och tycker, men vi kan ju se till att bjuda hit någon så att de får liksom träffa en människa som kandiderar till EU-valet. Och att det liksom är så himla långt bort är det inte, och vi är absolut en del av det. Sen kan jag säga att Sverige har varit jättedåliga på att tala om allt som vi får från EU. Vi har bara gnällt därför att ingen egentligen riktigt ville. Jag vet inte om det var Socialdemokraterna som var rädda att de skulle förlora väljare på att liksom tala om att de var före EU. Så, här. Så de var ju liksom lite emot. Och lite... Men alltså som i Estland, så här, stor skylt. Så här, den här vägen har EU betalat. Det är EU-pengar. Det är ett EU-samarbete. Vi har gjort det här. Stor skylt där. Liksom, nu talar vi om det här. Bra. Vi står för det. För vi tycker det är jättebra. Och det finns problem med alla samarbeten. Och det finns så här, men det är jättebra. Och vi har varit med i en usel union tidigare när vi var ockuperade i 50 år, och nu är vi med i en union som är bra för oss. Och så talar man om det och så står man för det. Istället för liksom, ja, nej men inte ska jag ha så här. Så att, det där behöver Hebe också bli bättre på. Alltså, det här är ett EU-finansierat projekt som vi har, och vilka som står bakom och vilken del av EU. Liksom, EU är inte bara en stor klump. Liksom. Så att det behöver man mer och mer, alltså föra ut det positiva som faktiskt finns. Och sen så se fler kandidater. Vi behöver inte bjuda hit nödvändigtvis Fredrik Federley. Han har varit i kommunen tidigare. Han har nog många kommuner att besöka, men det fanns fler kandidater. Och det var ju, vi ska inte nöja oss med en. Vi kan ha flera i parlamentet.
Jag tänker att vi börjar avrunda, men jag ställer två frågor till alla jag har pratat med mot slutet. Och en fråga är, jag kommer ju prata med centerpartister från runt om i landet. Om du skulle lyssna på något framtida samtal, vad skulle du vilja höra oss prata om?
Alltså jag är ju, jag gillar ju att träffa folk från olika platser och olika håll och liksom... Visst är det alltid skönt att umgås med folk som tycker väldigt lika en själv. Men det är också roligt att träffa folk som kommer från en helt annan plats i världen eller Sverige eller så. Som man upptäcker att man har väldigt mycket gemensamt med. Eller det är jätte, alltså, så att jag är med så här. Jag, lokalt, hur är det lokalt där man kommer ifrån? Eller där, liksom, vad jobbar ni med här? Så, jag vet inte om jag har berättat någonting om vad vi jobbar med i Hebe, men alltså... det är sånt som jag tycker är intressant att lyssna på. Därför är det roligt att träffa någon från Kiruna och hör samtidigt. Liksom. Det är...
Ja, men jättebra. Den andra frågan är om du har förslag på någon eller några centerpartister som du tycker jag ska bjuda in som gäst i framtida avsnitt?
Oj, bra fråga. För jag har lite dålig koll på hur många. Du har ju pratat med massor av folk. Eller?
Ja, det här, jag är strax uppe i 20 avsnitt. Jaha, så att det, ja, men, det finns några det, till.
Ja, men det är ju nästan hela, det är nästan hela centern i Mälardalen. Åh, vilken bra fråga.
Och kan du inte komma på någon? Jo, men jag, nu så är det helt okej.
Okay. Ja, jag
tar det via Facebook senare.
Men. Ja, ja, men jag kan ha lite svårt ibland att så här, jättesnabbt komma på namn. Jag vet precis vilka de är, men det tar en liten stund för mig att komma på vad de heter. Och det insåg jag att det var inte jag ensam om, för jag träffade vår riksdagsledamot som sa, åh, korsordsmänniskan. Hon sa, jag förlåt att jag kallar det för det, men jag måste ju hänga upp det på någon. Ja. Någon, ja, om man känner flera tusen människor så blir det liksom. Jag är mest intresserad av de som är nya. Alltså, varför gick man med och vad vill man liksom göra för att... Jag kan ha en åsikt vad en ny person ska göra för att bli kvar i centern eller för att liksom... Och då tänker jag inte på de som kommer via SUF eller så. Utan jag tänker på de som går direkt in, liksom, som hoppar över det här liksom, farmarlaget. Och sen går direkt in i en lokal avdelning eller krets eller blir medlem. Och så, hur fångar man upp den personen? Mycket mer intresserad av att liksom, höra vad en sån person själv säger. Än att jag eller någon annan har en åsikt om hur det borde vara.
Ja, men jag tar det med mig. Jättebra. Mm. Tack för den inputen. Har du förslag så du vet ju hur du når mig. Så att, jag tycker vi avrundar där. Jag säger ett jättetack till dig Mats Olsén för att jag fick komma hem till dig och göra den här intervjun. Så, tack så jättemycket.
Ja, tack.